Hej och välkomna till Bli säker-podden. I veckans avsnitt så ska vi prata om en dubbelagent i webbläsaren. Och det vill man kanske inte ha.
Absolut inte, men när det kommer till de här nya AI-agenterna, då är det väldigt lätt att lura dem med The Jedi Mind Trick och få dem till att plötsligt vända sig mot oss, vilket är det vi kommer till i veckans huvudämne med anledning av en ny webbläsare som OpenAI, företaget bakom ChatGPT, har lanserat i veckan. Och huvudämnet är alltså då en del av Bli säker-podden. Ni vet, podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen och leds av mig, Karl-Emil Nicka och Peter Esse, som jag är väldigt tacksam för att är här idag. För igår kväll då trodde jag att det skulle bli en vecka utan podd.
Det kan man inte ha.
Nej,
det går ju inte.
Nej. Så Peter står här, last man standing, förkyld med en man cold som...
Ja, det är lite förbättringsvägen i alla fall idag, ja. Den 23 oktober. Du lyssnar på denna podd, troligtvis den 24 oktober när det släpps. Den 20 oktober, måndags, så försökte jag spela in en annan podd.
Var du otrogen? Ja. Nej, du har ju många poddar.
Jag har ju ett litet av ett poddberoende. Och då använder jag tjänsten Zencaster, som är en tjänst för att spela in podd över distans. Om vi sitter i olika ställen. Det gick så där, kan jag säga.
Mm-hmm.
Jag fick två olika felmeddelande, alternerade där mellan.
Jag har en teori om vad det var som var felet.
Ja, det är nog inte sån högoddsare antagligen.
Nej, Zencaster är då ett av företagen som använder Amazon AWS som molninfrastruktur, antar jag.
Kan vi anta, ja.
Ja.
Och det var ju väldigt många som gör det, och därmed när de fick problem så fick också rätt många webbplatser. Över 1000 webbplatser drabbades när Amazon fick problem med sina servrar, eller vad var det egentligen som gick fel?
Ja, det var ju servrarna som blev oåtkomliga, och anledningen till att de blev oåtkomliga, det var som vanligt DNS. Det är väldigt ofta DNS som spökar, och så även fallet den här gången när data centrarna som var del av Amazon AWS östra region plötsligt inte längre var tillgängliga. Och ja, det här fick stor påverkan, för att när det kommer till dagens molntjänster, då ligger de ofta i någon av de stora kommersiella molnen. Amazon är ju överlägset störst. På andra plats kommer Microsoft med Azure, som håller på att knappa in. Jag såg att med anledning av den här driftstörningen så gjorde Reuters en väldigt snygg sammanställning över hur stora de olika molntjänstleverantörerna är i förhållande till varandra. Vi lägger en länk till den i veckans show notes som ni vill kolla. Men AWS, Amazon-tjänsten, är överlägset störst. Och på grund av den här driftstörningen och att det är så många andra tjänster som förlitar sig på den, så gjorde det att över 1000 webbplatser och webbtjänster gick ner. Där ibland Signal, kanske allvarligast, men även Slack, Zoom, Snapchat, Duolingo, Roblox, Fortnite och då Zencaster, för att nämna några. Men jag tänkte faktiskt inte att vi skulle grotta ner oss i problematiken kring centraliseringen av tjänster till ett fåtal leverantörer, för det är värt ett eget huvudämne. Jag tänkte däremot lyfta ett exempel som blir så pinsamt tydligt på hur snedtänkt viss konsumentelektronik är. För har du hört talas om madrasstillverkaren 8sleep?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det hade inte jag heller, men jag blev väl medveten om det nu. För de tillverkar då såna här uppkopplade madrasser där det går att styra temperatur, där det går att styra vinkel och liknande. De har tidigare haft problem i samband med driftstörningar, för att temperaturstyrningen och styrningen av vinkeln som man sover i styrdes tidigare enbart via mobilen och en app. Den senaste, eller i alla fall de senaste versionerna av de här madrasserna, har nu också fysiska knappar för att kunna styra temperaturen. Och då kan man ju tänka sig att, vad bra, madrasstillverkaren hade lärt sig av tidigare driftstörning och satt fysiska knappar.
Mm.
Men de fysiska knapparna styrde inte madrassen fysiskt utan skickade kommandona till molntjänsten för att styra madrassen, vilket då alltså gjorde att även om madrasserna hade fysiska knappar för att styra dem så gick det plötsligt inte att styra dem när den bakomliggande molntjänsten gick ner. VD:n för 8 Sleeps skrev så här med anledning av detta, fritt översatt på X.
AVS-avbrottet har påverkat vissa av våra användare sedan igår kväll och stört deras sömn. Det är inte den upplevelsen vi vill erbjuda och jag vill be om ursäkt för det. Vi vidtar nu 2 huvudsakliga åtgärder. Vi återställer alla funktioner i takt med att AVS kommer tillbaka. Alla enheter fungerar nu, men vissa upplever fördröjning i databehandlingen. Vi arbetar nu med att göra poddupplevelsen motståndskraftig mot avbrott och kommer att jobba dygnet runt tills det är klart.
Och podd syftar då alltså på deras madrasser. Det som vi drar som lärdom av det här, det är att om ni som lyssnar på den här podden orelaterat till podd som då heter madrassen eller madrassens namn. Om ni är ute och letar efter smarta madrasser eller uppkopplade prylar överhuvudtaget, väg in huruvida de fungerar utan att vara uppkopplade mot molnet. Och om jag skulle köpa en madrass, någonting som jag förväntar mig att jag ska hålla i åtminstone 1 decennium, då vill jag ju inte att den ska vara beroende av en molntjänst för att den ska fungera. Givetvis ska jag kunna styra den hur som helst utan att vara uppkopplad mot något moln. För någonting säger mig att när det kommer till många av de här smarta hemprodukttillverkarna, då kommer de inte leva lika länge som deras produkter gör. Så när ni letar efter smarta prylar, väg in huruvida de fungerar offline. Både för att de ska fungera om det blir driftstörningar och för att de ska fungera om tillverkaren en vacker dag lägger ner verksamheten.
Ja, vi hoppar vidare och pratar om zip-filer, för 7zip åtgärdade sårbarheter i tysthet i somras.
Ja, det här var någonting som vi inte lyfte upp i somras för vi visste inte det.
Nej, nej. Det är ja, tystheten då.
Exakt, men i början av juli så släppte 7zip en uppdatering, det var version 25 som släpptes då. Och den versionen åtgärdade 2 stycken sårbarheter, vilket inte har varit publikt känt förrän nu i oktober när Trend Micro rapporterade om det. De här 2 sårbarheterna gjorde att angripare kunde packa ihop arkiv som sen lurade 7zip att packa upp arkiven till andra kataloger, till andra mappar än där filerna skulle hamna, vilket då skulle kunna leda till att datorn blev infekterad. Det här problemet är som sagt åtgärdat, men 7zip är ett av de där programmen som inte uppdateras automatiskt. Så med anledning av det, alltså på grund av risken att din dator blir infekterad bara av att du packar upp ett zip-arkiv om du har 7zip på din dator, så påminner vi alla om att kontrollera att ni har den senaste versionen av 7zip installerat. Eller någonting som vi brukar poängtera i de här sammanhangen, som vi har poängterat när det kommer till WinRAR också. Avinstallera de här programmen. De behövs ju inte längre. Du behöver väldigt sällan WinZip eller 7zip eller WinRAR längre, i och med att vi nu har fått stöd för fler format att packa upp fler format direkt inbyggt i Windows 11.
Ja, det är gammal vana, tror jag.
Ja.
Ja. Nu till vår dubbelagent i webbläsaren. Är det bra eller är det dåligt? Ja, det beror på kanske vem vi frågar.
Jag tror inte dubbelagenter är bra någonstans. Inte ur de som behöver skydda sig perspektiv i alla fall. Det här är någonting som vi då alltså lyfter med anledning av en ny webbläsare som OpenAI, eller ClosedAI som jag egentligen vill kalla dem. Men OpenAI har lanserat i veckan. Den heter Atlas. Den finns för närvarande bara för macOS. Men någon form av den webbläsaren kommer också inom kort till Windows, iOS och Android.
Jag vill också stryka under att Atlas är ett väldigt fint namn på en webbläsare.
Ja, det har du rätt i.
Ja, det smakar bra.
Det är ett passande namn.
Ja. Chromium.
Ja, visst är det så. Det här är inte någon ny webbläsare som OpenAI har skrivit från grunden, utan det här är precis som Brave, Vivaldi, Edge, Opera. Alltså en version av Chromium. OpenAI har tagit Chromium-grunden och så har de plockat bort vissa saker och lagt till vissa saker för att bygga, inom citationstecken, sin egen webbläsare. Och i och med att det är OpenAI, AI-företaget, som har gjort det, så är det givetvis fokus på AI. Det här är en integration, en AI-integration som går djupare än det vi ser i några av de konkurrerande webbläsarna. Om vi tänker på Brave till exempel, där finns det ju en inbyggd AI-chatbot, den som heter Leo, som gör att du kan chatta med den AI-botten direkt från en liten panel i webbläsaren. Det är ju dock bara någonting som du kan ha för just den här konversationsdelen, att för att resonera, för att översätta, för att generera text. Det är inte någonting som kan användas för att interagera med webbplatsen. En sån här AI-bot som Leo, den gör egentligen inte mycket mer än det som de vanliga webbapparna gör. Alltså, okej, den gör en sak till. Den gör att om du besöker en webbsida som ligger bakom en betalvägg och du är inloggad på den webbplatsen, då kan Leo se vad som finns på den webbsidan. För ifall jag bara hade tagit länken och skickat till vilken valfri webbaserad AI-chatbot som helst, då hade ju den chatbotten inte kunna komma åt innehållet i och med att det låg bakom betalvägg. Men eftersom att Leo kan se det du ser, så kan Leo användas för att till exempel översätta eller sammanfatta artiklar som ligger bakom betalvägg. Men då ska vi komma ihåg att då skickas ju informationen från din webbläsare till Leos servrar, till Braves servrar. Det står så här i Brave innan funktionen aktiveras.
Som standard när du ställer en fråga till Leo om en webbplats eller sida, kommer innehållet på webbsidan eller text som du markerar på en sida samt din sökfråga att skickas till Brave servrar för att Leo ska kunna ge ett svar.
Så informationen lämnar alltså webbläsaren. Men det här är ju då liksom den klassiska AI-chattbotten som kan vara integrerad i en webbläsare. När det kommer till ChatGPT Atlas, så är det en mycket mer långtgående AI-assistent eller AI-agent, som jag nu ska säga. För att den kan göra saker, inte bara sammanfatta saker och översätta saker, utan den kan göra saker. Klicka på länkar, gå till webbadresser, fylla i information, beställa saker på uppdrag av dig. Alltså det är en agent som gör saker åt dig på webbplatserna som du besöker, på din uppmaning. Atlas är visserligen inte den första webbläsaren som kan göra det här. Det är den första som blev riktigt stor i det, ju såklart relativt, men det var Perplexity Comet som jag vet att du testade för ett tag sedan.
Ja.
Och är du frälst? Är det din standard webbläsare nu?
Nej. Jag förstår inte riktigt syftet. Jag förstår syftet, men den känns mest lite seg faktiskt. Mm. Och jag hamnar inte i det scenariet där jag känner att jag vill att den ska göra saker åt mig på webben. Utan jag vill att det enda jag vill är att chatbotarna ska ge mig information så att jag sen kan navigera på webben och hitta det eller aktivera mina handlingar baserat på den informationen som chatbotarna har gett mig. På så sätt kan jag kontrollera att allting blir rätt och riktigt.
Ja, jag testade också då nu i veckan ChatGPT Atlas, gav den några uppgifter på prov, och får konstatera ungefär samma sak som du, att det blev inte effektivare. Det var långsamt och det var långt ifrån optimalt att ens be den här agenten göra sakerna åt mig. Det kan hända att det är för att jag inte har kommit på några bra exempel. Jag ska ta två exempel på vad jag bad den göra. Men jag fick samma upplevelse som jag alltid har haft när det kommer till röstassistenterna på mobilen. Att röstassistenten på mobilen är det sämsta sättet som finns att interagera med webben.
Ja, ja, verkligen. Det är möjligtvis som du står med kaksmeten och helt smutsig med händerna. Då kan det vara bra att kolla upp ett recept.
Då kan det vara bra. Men annars så är det jättedåligt. För att det är ineffektivt att kommunicera på det sättet, att prata och sen lyssna. Och sen missar jag ju så otroligt mycket viktig information. Om jag vill beställa någonting på nätet, då kanske jag när jag börjar min köpresa har en bild av vad det är jag vill beställa. Men om jag ber en sån här AI-agent, eller för den saken skulle en röstassistent, att beställa någonting, då blir det ju bara precis det. Men i min köpresa, när jag kan se saker i periferin på skärmen, då kanske jag upptäcker, nej men det där vill jag mycket hellre ha. Så när jag testade det här, då var det precis samma känsla att ja, jag kan be AI-agenten göra saker, men det är ineffektivare och det är sämre än om jag gör det själv. Jag testade till exempel att be den beställa en mus. Jag sa, alltså en datormus. Jag sa beställ en Logitech MX Anywhere 3S där den har bäst pris. För jag vill ha en sån mus. Och den lyckades bra med det. Det tog sin tid, men den jämförde priserna på Prisjakt. Den hittade billigaste priset på Amazon. Den la den här musen i varukorgen och sa att den var klar. Så ja, det funkade. Absolut. Men det hade gått snabbare och det hade varit bättre för mig att göra den där resan själv. Ett annat test som jag gjorde, det var att jag tänkte, nu ska jag göra det här riktigt komplicerat för den. För MX Anywhere 3S, det var väldigt enkelt. Men det här testet, det är desto svårare. Jag sa, använd mina sparade poäng hos Best Western för att boka en hotellnatt i Hammarby Sjöstad sista helgen i november. Och jag formulerade det så för att då måste den dels lista ut vad innebär sista helgen i november, vad det innebär att använda sparade poäng och hitta den liksom just Best Western i Hammarby Sjöstad. Den lyckades inte lika bra med det här, kan jag ju säga. För att även om jag hade hjälpt den lite på förhand genom att spara inloggningsuppgifter för mitt Best Western-konto i webbläsaren, så kom den hela vägen till inloggningsrutan, men den kunde inte fylla i inloggningsuppgifterna automatiskt åt mig. Utan då sa den, fyll i dina inloggningsuppgifter. Och då gjorde jag det. Då dök det upp en captcha, en sån här, bekräfta att du inte är en människa. Och då sa den åt mig att jag måste lösa den. Och då tänkte jag, nej, right back at you, lös den åt mig. Det här är ju det du ska göra för att det ska vara värt att använda dig.
Och vad Karl-Emil Micke menar här nu är att han ska bekräfta att han är en människa.
Ja, jag sa fel kanske.
Ja. Bekräfta att du inte är en människa.
Ja, förlåt. Jag har sagt det felet en gång tidigare också.
Det är klassiker.
Bekräfta att du är en människa, bekräfta att du inte är en robot. Men den kunde inte bekräfta att den inte var en robot. Den kunde inte bekräfta att den var en människa. Så då var jag ändå tvungen att lösa den där capsan. Och då kände jag bara, nej, det här funkar inte. Så jag är inte imponerad över den här lösningen än. Men det kanske är något som kan bli bra med tiden. Anledningen till att vi lyfter det i Bli säker-podden, det är ju dock att det finns två stycken stora problem ur de perspektiven som vi bevakar i den här podden. Det ena är informationssäkerhetsproblemet och det andra är IT-säkerhetsproblemet. Vi ska nämna båda två. Det första är informationsrelaterat och det har att göra med en funktion inbyggd i webbläsaren som heter webbläsarminnen. Och när du installerar den här appen för första gången, då frågar den här startup-guiden om jag vill aktivera eller om du vill aktivera webbläsarminnen. Minnen. Det står så här.
Tillåt att ChatGPT lägger användbara detaljer på minnet när du surfar för att kunna ge smartare svar och proaktiva förslag. Du bestämmer. Minnen är alltid privata.
Mm. Och det låter bra, men
mycket bra.
Då funderar jag på, stämmer det verkligen? Så jag klickade på så fungerar det. Och då beskrev ChatGPT att det var möjligt att själv bestämma vilka webbplatser som ChatGPT kan se. Det går att visa och hantera sina data. Och det står att det alltid är privat. Men sen fanns det en länk till hjälpcenter. Och tänkte jag, okej, då klickar vi oss vidare dit och så ser vi vad står det i hjälpcentret då. Och där tar det ju en rejäl ändring om vi säger så. För där beskriver OpenAI-funktionen på det här sättet fritt översatt till svenska.
När du surfar i Atlas sammanfattas webbinnehåll på våra servrar.
Vänta, vad sa du? På våra servrar?
Ja, vi ska se. På våra servrar.
Jaha, okej. Okay. Fortsätt.
Jag fortsätter. Vi tillämpar säkerhets- och känslighetsfilter som är utformade för att utesluta personligt identifierbar information såsom statliga ID-handlingar, personnummer, bankkontonummer, inloggningsuppgifter, innehåll för kontoåterställning och adresser samt privat data såsom medicinska journaler och finansiell information. Vi blockerar sammanfattningar helt på vissa känsliga webbplatser, till exempel vuxensajter. Vi använder dessa sammanfattningar för att uppdatera de webbläsarminnen som användarna ser och kontrollerar. Vi raderar webbinnehållet direkt efter att det har sammanfattats och raderar de integritetsfiltrerade sammanfattningarna inom 7 dagar.
Mm. Men det innebär alltså att de informationen på webbsidorna som vi besöker skickas till OpenAI. Det hade inte fallit mig in. Jag hade inte ens övervägt att aktivera den funktionen. Även om de här, vad var det de kallade det? Säkerhets- och känslighetsfiltrerna är aktiv. För att informationen skickas de facto till OpenAI. Och vi vet ju att OpenAI har teknisk åtkomst till informationen. Sen finns det avtal som reglerar vad de får göra med den. Men de har teknisk åtkomst till den. Med anledning av det ska vi också bara snabbt fylla i här att vi har tidigare pratat om att OpenAI tvingats spara innehåll som användare har skickat till OpenAI och till och med raderat från OpenAI. OpenAI har varit tvungna att spara det ändå på grund av rättstvisten mot New York Times, men det har hänt lite saker där, så sedan den 26 september behöver OpenAI inte spara nytt innehåll på grund av den rättstvisten. Vill du veta mer om det som händer där så lägger vi en länk till en gadget som har rapporterat om det. Sen har lyckligtvis den här funktionen en möjlighet att istället köra analysen av webbinnehållet på den lokala datorn så att det inte skickas till OpenAIs servrar. Och det känns ju mycket rimligare. För att det ska gå att använda så måste datorn ha stöd för det. Det måste vara en M-processor och datorn måste köra macOS 26. Men om det är fallet, då går det att aktivera sammanfatta webbsidor på den här enheten och då skickas inte innehållet till OpenAI.
Och att det måste vara en Mac då för närvarande är ju för att det bara finns på Apple-datorer.
Precis, den här är webbläsaren i sig finns än så länge enbart på macOS. Men sen har vi då det som jag är betydligt mer orolig för och det är promptinjektionsattacker. Det är någonting som till och med OpenAI är oroliga för de varnar för de potentiella konsekvenserna när man aktiverar det här AI-agentläget, vilket för övrigt kräver någon av betalversionerna. Det går inte att göra med gratisversionen. Webbläsaren i sig funkar så länge som du har ett ChatGPT-konto, men om du vill ha AI-agentfunktionen, då måste du ha någon av betalversionerna. Och aktiverar du det här AI-agentläget, då får du välja mellan 2 olika lägen för AI-agentläget. Inloggat läge eller utloggat läge. Anledningen till det är på grund av risken för de här promptinjektionsattackerna. Och jag ska beskriva dem närmare, men först ska vi se hur ChatGPT eller OpenAI själva beskriver det här inloggat läget.
I inloggat läge kan ChatGPT komma åt webbplatser du är inloggad på så att det går snabbare att slutföra uppgifter. ChatGPT är visserligen utformat för att skydda dig, men på vissa webbplatser kan det finnas angripare som försöker använda ChatGPT i agentläge för att komma över din data eller agera i ditt namn på webbplatser där du är inloggad.
det som OpenAI är oroliga för här, det är alltså att du skriver en prompt att du vill att den här AI-agenten ska göra någonting. Sen går AI-agenten till en webbplats där den blir lurad att utföra någonting annat. Den blir övertalad av angripare att utföra någonting annat. Och om du då har webbläsaren i inloggat läge, då kan angripare få AI-agenten att göra saker i ditt namn. Posta saker på Facebook, posta saker på Reddit, köpa saker i ditt namn, ta över ditt konto, radera ditt konto. Och det är därför som de varnar för att du kanske inte vill låta den här helt nya tekniken göra precis vad som helst på alla sidor där du är inloggad. Och de erbjuder därför också utloggat läget som de beskriver så här.
Använd läget utloggad om du vill att agentläget ska använda webbplatser utan att vara inloggad som dig. Du kan ändå logga in ChatGPT-agenten på enskilda webbplatser så att den kan använda bara dessa webbplatser med inloggat läge.
Mm, och för att förtydliga här, då innebär det alltså att du kan använda webbläsaren precis som vanligt. Du kan vara inloggad överallt, men om du ber AI-agenten göra någonting åt dig, då är du plötsligt inte inloggad på de webbplatserna som du annars är inloggad på. Då måste du logga in igen för att AI-agenten ska kunna göra någonting på de webbplatserna. Och det är just för att skydda dig mot att en angripare får din AI-agent att bli en dubbelagent, att arbeta för dem och börja göra saker i ditt namn. Backar vi tillbaka till i somras, publicerade Brave en intressant artikel där de resonerade kring hur en sån här promptinjektionsattack skulle kunna gå till i 4 steg. Och vi tar och går igenom det översatt till svenska, fritt översatt till svenska. Det börjar då med att en angripare skapar ett upplägg, och upplägget beskriver Brave på det här sättet.
En angripare bäddar in skadliga instruktioner i webbinnehåll på något sätt. På webbplatser som de kontrollerar kan angripare dölja instruktioner med vit text på vit bakgrund, HTML, kommentarer eller andra osynliga element. Alternativt kan de injicera skadliga promptar i användargenererat innehåll på sociala medier, till exempel Reddit-kommentarer eller Facebook-inlägg.
Så det där är förutsättningarna som angriparna måste ha på plats. Därefter så måste en användare luras att få sin AI-agent att interagera med den här preparerade webbplatsen.
En intet ont anande användare navigerar till denna webbsida och använder webbläsarens AI-assistentfunktion, till exempel genom att klicka på knappen Sammanfatta den här sidan eller be AI att extrahera huvudpunkterna från sidan.
Och det som händer då, det är det här.
När AI bearbetar webbsidans innehåll ser den de dolda skadliga instruktionerna, oförmögen att skilja mellan innehåll som den ska sammanfatta och instruktioner den inte bör följa, behandlar AI allting som användarförfrågningar.
Och det leder till...
De injicerade kommandona instruerar AI att använda sina webbläsarverktyg illvilligt. Till exempel att navigera till användarens banksajt, extrahera sparade lösenord eller läcka känslig information till en angriparstyrd server.
Precis, så användaren skriver till sin AI-agent eller uppmanar sin AI-agent att sammanfatta visst webbinnehåll. Det är prompten som användaren ger sin AI-agent. Men på grund av sättet som informationen ligger på den berörda webbsidan som angriparna har preparerat, dolt så att inte människor ser det, men så att AI ser det, får angriparen AI att ändra vad den ska göra. Den ska ignorera tidigare instruktioner och istället göra precis det som angriparen uppmanar den här AI-assistenten eller AI-agenten att göra. Och det här är inte hypotetiskt. Det här är någonting som faktiskt sker. Brave har faktiskt till och med dokumenterat ett exempel från i somras där de visade hur de kunde göra precis det här som Peter beskrev. Alltså publicera en Reddit-kommentar och lura Comet-webbläsaren då, som vi pratade om tidigare, att läcka inloggningsuppgifterna till användarens Perplexity-konto. Och ja, nu i veckan, eller möjligtvis förra veckan, jag tror det var tidigare i veckan, då demonstrerade Brave ett nytt sånt här exempel där de lurade Comet och två andra såna här AI-agent-webbläsare att utföra skadliga handlingar. Och det gjorde de genom att dra nytta av webbläsarnas inbyggda funktion för att tolka skärmavbilder av webbplatser. Brave i det här exemplet visade hur de kunde manipulera en AI-agent genom att be AI-agenten tolka skärmavbilden av en webbläsare där de hade gömt hemliga kommandon på själva webbplatsen. Så att det var svårt för vanliga människor att se, men som snappades upp av AI-agenterna och då omprogrammerade sig själva till att inte följa den ursprungliga instruktionen utan istället följa angriparnas instruktion. Brave har givetvis rapporterat det här till utvecklarna av webbläsarna, så det håller på att åtgärdas eller har till och med i två av fallen redan åtgärdats. Anledningen till att vi lyfter det här, det är för att poängtera att det här med promptinjektioner, att lura en agent att göra någonting annat, det är inte hypotetiskt, det är ett faktum. Och det är till och med så att OpenAI:s säkerhetschef vet att det här är ett stort problem. Han skrev nämligen ett väldigt nyktert inlägg på X i samband med att de lanserade sin nya AI-agent webbläsare. Och jag tänkte att vi avslutar veckans podd med att läsa en del av det inlägget från X, fritt översatt till svenska.
ChatGPT-agenten är kraftfull och hjälpsam och den är utformad för att vara säker, men den kan ändå göra ibland överraskande misstag, som att försöka köpa fel produkt eller glömma att stämma av med dig innan den utför en viktig åtgärd. En framväxande risk som vi noggrant undersöker och motverkar är så kallade promptinjektioner, där angripare gömmer skadliga instruktioner i webbplatser, e-postmeddelanden eller andra källor för att försöka lura agenten att agera på ett oavsiktligt sätt. Angriparnas mål kan vara så enkelt som att försöka påverka agentens åsikter vid ett köp, eller så allvarligt som att försöka få agenten att hämta och läcka privat data, till exempel känslig information från din e-post eller inloggningsuppgifter. Vårt långsiktiga mål är att du ska kunna lita på att ChatGPT-agenten använder din webbläsare på samma sätt som du skulle lita på din mest kompetenta, pålitliga och säkerhetsmedvetna kollega eller vän. Paus i citat. Det är alltså Kalle Melnicka i mitt fall. Vi fortsätter. Vi arbetar hårt för att uppnå det. Inför denna lansering har vi genomfört omfattande red teaming-tester, infört nya träningsmetoder som belönar modellen för att ignorera skadliga instruktioner, implementerat överlappande skyddsräcken och säkerhetsåtgärder samt lagt till nya system för att upptäcka och blockera sådana attacker. Trots detta är promptinjektioner fortfarande ett olöst säkerhetsproblem och våra motståndare kommer att lägga mycket tid och resurser på att hitta ett sätt att få ChatGPT-agenten att gå i fällan.
Mycket nyktert uttryckt får jag säga. Och vi lägger som sagt en länk i show notes till hela det här inlägget. Där beskriver också OpenAI:s säkerhetschef några konkreta åtgärder de har vidtagit. Till exempel det de kallar watch mode, där det krävs att användaren kollar på vad agenten gör för att den ska fortsätta göra det den gör för stunden. Så det är väl värt att läsa igenom. Och jag får också säga att det är väl värt att ta den här varningen på allvar. Alltså, det här är ny teknik, det här är obeprövad teknik, det här är sårbar teknik, bekräftat sårbar teknik, erkänt sårbar teknik. Experimentera jättegärna med det, men använd inte de här lösningarna än som liksom i skarpt läge. Välj inte att köra Atlas-webbläsaren i inloggat läge som standard. Det är för riskfyllt. Det ska bli jätteintressant att följa hur det här utvecklas med tiden, men för stunden är riskerna och konsekvenserna av lyckade promptinjektioner för allvarliga. Angripare, de kommer att göra allt de kan för att försöka hitta sårbarheter och lura de här AI-agenterna att göra precis det som angriparna vill. Det är, jag kanske sätter mig hemma på kammaren och försöker programmera ihop en sån här AI, eller skapa en AI-injektionsprompt som lurar din webbläsare att automatiskt gå till din poddspelare och trycka på prenumerera-knappen på Bli säker-podden om du inte redan har gjort det. Eller någonting ännu värre.
Är det moraliskt etiskt fel om det leder till att lite fler blir lite säkrare för varje vecka som går?
Väldigt bra fråga. Men om man inte vill bli utsatt för en sån attack, så gör det frivilligt. Tryck på knappen, för att då hörs vi redan nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.